I sparvens klor av Karin Söderlund Leifler. Uppläst av mig, Victoria Flodström, för World Audio Publishing International. Tand för tand. Tidig höst, Minato. Hiroshi väcktes av en galande tupp. Det gälla ljudet skar in i huvudet. Han tvingade upp ögonlocken. Ögonen var lika känsliga för intryck som öronen var. Det luktade jord. Inte fuktig jord, utan torr. Han befann sig i ett för honom okänt rum. Väggarna runt honom var av träplank, inte mullbärspapper, och han fick känslan av att han hade stuvats in i ett förråd. Mörkret i rummet gjorde det svårt att avgöra om det var natt eller dag, men den förbenade tuppen utanför antydde på sitt högljudda sätt att det var tidig morgon. Hur länge hade han varit utslagen? Långsamt vande sig ögonen vid mörkret och han såg sig om. På väggen mitt emot, bortanför hans fötter, hängde knippen av torkade växter i prydligt ordnade rader. I mitten av rummet glödde resten av en eld i en kokgrop. Intill glöden satt en hopkrupen figur, inte mycket större än ett barn. Han satte sig upp, angelägen om att inte ge något ljud ifrån sig, men var helt oförberedd på yrseln som slog till. Mörkret kröp in från sidorna i synfältet och strax efteråt försvann allt ljus. Det blev helt tyst. Han hann uppfatta att han föll bakåt, men kunde inte ta emot sig. Nästa gång han vaknade var figuren över honom. Två mörka ögon plirade mot honom, omgivna av ett solbränt ansikte som var lika rynkigt som ett torkat äpple. "Jag trodde inte ni skulle vakna än på ett tag", sa den åldriga kvinnan. "Ni måste ha ett kraftigt pannben som tog emot det värsta." Hon flinade åt honom och lukten av sur andedräkt fyllde hans näsborrar. Han fnyste, men motstod impulsen att vända sig bort från henne. "Jag förlåter din förlämpning för den här gången, kvinna. Du är uppenbarligen nedbruten av ålder i både kropp och huvud, när du inte har bättre vett än att tala så respektlöst till en samurai." Gumman brast ut i ett hest skratt. Hela den lilla böjda kroppen guppade. "Gammal är jag, men inte galen. Det är snarare ni som inte har klart för er vem av oss som är ett hot för den andra. Lille vän, jag är inte rädd för er eller era svärd. Och jag säger vad jag vill i mitt hus, även till de samurajer jag släpat in." Hon hade rätt, åtminstone delvis. Han befann sig i hennes hus och män som en ofrivillig gäst. "Var är mina svärd?" Gumman skrockade till. "Är vapen det första ni tänker på efter att ha tagit emot ett så hårt slag i huvudet? Ni borde lägga ner era svärd och bli munk istället. Det skulle ert pannben må bra av." Hon skrattade åt sin egen lustighet och vände ryggen mot honom. Kinderna blev varma. "Du borde vara mer rädd om ditt eget huvud, kvinna. Din höga ålder och skröplighet är inget som hindrar mig från att bestraffa dina förlämpningar om du tror det." Den gamla kvinnan hade sjunkit ner intill eldgropen och lagt ett par torra kvistar på glöden. Det rykte om den pappersaktiga barken. När han talat färdigt vände hon sig lugnt mot honom. Hon pekade med ett knotigt finger mot fotänden på madrassen som han låg på. "Ni har era svärd inom räckhåll." Sen återgick hon till att rikta sin uppmärksamhet mot eldstaden och de små lågorna som klamrade sig fast i kvistarna. Han satte sig upp igen, lugnare den här gången och med en hand på madrassen för att kunna hålla emot om han var på väg att svimma ännu en gång. Det snurrade till i huvudet. Han drog ett djupt andetag. Snurrandet avtog. Precis som kvinnan antytt låg hans båda svärd och dolken vid hans fötter. Han ville ta dem och fästa dem vid midjan genast, men insåg att han inte hade något mer än ländklädet på sig. Även hans kläder låg på det stampade jordgolvet vid madrassens fotände, prydligt hopvikta. Han andades in, blundade och lät den svalare inandningsluften kyla ner känslorna. Han vek undan den loppätna filten som var lagd över honom och synade sin kropp från tårna och upp till axlarna. Inga sår eller synliga skador. Tsukiko, är hon också här?